Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om ett gäng tekniknördar som kapats för tredje gången. Och även om det inte är dessa två tekniknördar som står här och pratar, så finns det ju lite att tänka på för oss alla.
Ja, för de här tekniknördarna som har blivit kapade, jag får säga att om de kan bli kapade, då kan också vi bli kapade. Och det är det vi kommer till i veckans huvudämne av Bli säker-podden, som precis som vanligt produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Inspelat den 15 augusti och släpps i din poddspelare eller på YouTube den 16 augusti. Det betyder också att det har varit patch tisdag, och även om vi inte kommer beröra det så mycket mer, vill vi bara säga att uppdatera era datorer nu.
Ja, för att det har månadens patch tisdag åtgärdar många viktiga saker. Framförallt en väldigt kritisk sårbarhet, så vänta inte med att uppdatera era datorer. Vi har så mycket att prata om den här veckan så att vi hinner inte grotta ner oss i specifikt det som har hänt. Men jag lägger en länk i veckans show notes till ett blogginlägg som Jonas Leijon skrev på kryptera.se om ni vill veta mer om det. Och kul att du nämnde YouTube. Vi har passerat 2000 prenumeranter på YouTube.
Wow!
Ja, 2000 prenumeranter vill av någon anledning se oss medan vi står här och pratar. Och det är ju alltid roligt. Och jag kan passa på att poängtera också att om ni vill se oss prata utan att påverkas av YouTube-reklam, så publicerar vi alla de här avsnitten också helt utan YouTube-reklam på nickasystems.com.
2000 prenumeranter på en säkerhetskanal, det motsvarar ungefär 200 000 prenumeranter på en slime-kanal. Så att det är ju ganska så många individer.
Du hade en bra översättningstabell där, det hade inte jag.
Nej. Ibland går det väldigt snabbt i den här branschen. Ibland går det så snabbt så att det som vi tar upp har redan skett innan vi ens tar upp det. Vi pratade ju om tillägg till Chrome som behöver uppdateras för att vara kompatibla då när Chrome tar bort manifest version 2 och bara stödjer manifest version 3. Och det gäller simple login, eller hur?
Precis. För på tiden som gick mellan att jag kollade vilka tillägg som var kompatibla och att vi spelade in avsnittet, så hann simple login släppa en uppdatering. Så i förra veckan, då sa jag att simple login, de måste skynda sig att göra sitt tillägg kompatibelt med manifest version 3. Men när ni lyssnade på podden, då hade de redan gjort det.
Så, ja, det är snyggt. Ja, det är snyggt. Bra verkligen. Jobbat. Slow clap till simple login. Chrome fortsätter ju också stödja manifest version 2, i alla fall till företag.
Ja, och det nämnde jag i förbifarten i förra veckans avsnitt, att det kommer fortfarande finnas möjlighet att använda manifest version 2-tillägg genom att aktivera en funktion som är avsedd för företag. Och jag passade på att titta på några andra Chromium-baserade webbläsare för att se om de skulle dra nytta av den funktionen för att förlänga tiden som de stödjer manifest version 2-tillägg. Och om vi kollar på vad till exempel Vivaldi skriver, så skriver de så här, citat på engelska: "We will keep manifest V2 for as long as it's still available in Chromium. We expect to drop support in June 2025, but we may maintain it longer or be forced to drop support for it sooner depending on the precise nature of the changes to the code." Slutcitat. Vivaldi förklarar här att de kommer enligt plan stödja manifest version 2-tillägg till och med juni, eller fram till juni 2025. Det vill säga den brytpunkten som jag nämnde i förra veckans avsnitt, då det inte ens är möjligt för företag att ha stöd för manifest version 2-tillägg i medarbetarnas webbläsare. Och det är ju för att när Chromium-gänget plockar bort hela den funktionen, då finns den inte så att den kan återaktiveras av Vivaldi eller de andra Chromium-baserade webbläsarna. Så då måste de börja lägga tillbaka gammal kod från tidigare versioner av Chromium i nya versioner av Chromium. Och vi får se hur länge de orkar hålla på med det. Och enligt Vivaldi så satsar de alltså på att inte göra det, utan när den här brytpunkten kommer i juni 2025, då slutar de stödja manifest version 2-tillägg. När det kommer till just Vivaldi så har de ju en inbyggd innehållsblockerare som visserligen inte är lika avancerad som uBlock Origin, som vi pratade om i förra veckans avsnitt, men den inbyggda innehållsblockeraren, den kommer ju fortsätta fungera, för det är inte ett tillägg utan det är en inbyggd funktion.
Vivaldi är ju en spännande webbläsare på det sättet att de är ganska stora inom bilvärlden. Och
Och det begriper jag inte, hur liksom Vivaldi seglar in och är webbläsaren i världens bilar. Google borde ju ha tagit den positionen också.
Ja, särskilt med tanke på att dessa bilar då är Google Automotive-bilar, inte Google Android Auto, för det är något helt annat. Och vi har ju då fler webbläsare.
Ja, inte i bilar, men när det kommer till manifest version 2-utfasningen. För många vill ju säkert veta hur det är med Brave. Och Brave, de skriver så här på sin webbplats. De svarar på frågan, will MV2 extensions still work in Brave? Och svaret är, yes, for now. We recognize the importance of supporting existing Manifest V2 extensions. We have force-enabled Manifest V2 support in the Brave browser, ensuring that you can continue to use your favorite extensions without interruption. In June 2025, Google plans to remove all remaining Manifest V2 items from the Chrome Web Store. While Brave has no extension store, we have a robust process for customizing or patching atop the open source Chromium engine. This will allow us to offer limited Manifest V2 support even after it's fully removed from the upstream Chromium codebase. Slutcitat. Och det här innebär alltså att det som sannolikt händer, det är att Brave fortsätter underhålla stöd för utvalda tillägg. För de har också en sån här FAQ-fråga som lyder, which Manifest V2 extensions will work in Brave? Och den svarar på vilka tillägg som kommer fortsätta att fungera efter den här juni 2025-brytpunkten. Och de svarar så här, citat på engelska. As of now, the Manifest V2 extensions we plan to explicitly support are AdGuard AdBlocker, NoScript, uBlock Origin and uMatrix. This feature will be best effort. We might have to modify support based on either Google's plans or what extension authors ultimately decide to do. If extensions become stale or obsolete, we may remove support for them rather than offer our users an out-of-date, potentially even unsafe experience. Slutcitat. Och jag ser i min Brave-webbläsare att där finns nu en speciell inställningssida för just Manifest version 2-tillägg, där de här fyra nämnda Manifest version 2-tilläggen, AdGuard, AdBlocker, NoScript, uBlock Origin och uMatrix, kan aktiveras. Så Brave tänker upprätthålla stöd åtminstone ett tag till för de här Manifest version 2-tilläggen. För precis som Vivaldi har Brave en inbyggd innehållsblockerare, men den är inte lika avancerad som uBlock Origin. Men sen så tycker jag att de nämner något väldigt bra i det här citatet också, nämligen vad ska de göra ifall tilläggen i sig blir utdaterade? Vad ska Brave göra då? För jag menar, vilket incitament har till exempel Raymond Gorhill som ligger bakom uBlock Origin att fortsätta underhålla en Chromium-version av uBlock Origin när det bara är små webbläsare som Vivaldi och Brave som fortfarande stödjer det, eller möjligtvis bara Brave. För Brave, det är liksom, om ni tycker att det är få som använder Firefox så är det ännu färre som använder Brave. Så ifall det inte finns något incitament för Gorhill att fortsätta underhålla Manifest version 2 Chromium-versionen av uBlock Origin, ja, då finns det inte något tillägg som Brave kan se till att fortfarande fungerar i Brave. Så det ska bli intressant att se vad som händer där. Men oavsett vad, vi vet att både Vivaldi och Brave kommer med all sannolikhet fortsätta stödja Manifest version 2-tillägg fram till nästa sommar. Och Brave planerar att underhålla vissa utvalda Manifest version 2-tillägg till och med efter det. När det gäller Edge så meddelar Microsoft att de håller på att uppdatera sin utfasningsprocess för Manifest version 2-tillägg. Men det mest sannolika är att de gör precis som Google gör. Alltså bryter stödet för Manifest version 2-tillägg i början av nästa år och bibehåller det bara för företag som aktiverar det specifikt eller privatanvändare som drar nytta av den funktionen fram till juni 2025 när hela Manifest version 2 slopas ur Chromium-basen.
Du fick lite oroväckande notiser ifrån Bolagsverket här om sistone, hörde jag.
Ja, det fick jag i tisdags. I tisdags då drabbades ju Kivra av en omfattande driftstörning. Det gick plötsligt inte att logga in i Kivra. Ganska allvarligt med tanke på att det är 6 miljoner användare som förlitar sig på Kivra för att få sina digitala brevlådemeddelanden.
Det är ju vår facto digitala brevlåda, nästan min monopolställning.
Ja, monopolställning, det kommer vi också prata mer om i det här avsnittet. Men ja, absolut. Kivra, de är definitivt de största i Sverige när det kommer till att förmedla digitala brevlådstjänster. Men jag blev inte bara orolig för att jag inte kunde logga in, utan jag blev också orolig för att jag vaknade till en e-postnotis som jag hade fått om att jag hade ett nytt digitalt brevlådemeddelande från Bolagsverket att läsa i min digitala brevlåda hos Kivra. Så jag försökte logga in men kunde såklart inte göra det. Men när klockan var strax efter 11, då lyckades jag till slut logga in. Och då upptäckte jag att det fanns inget sådant meddelande från Bolagsverket. Och då blev jag riktigt orolig, för det är ju egentligen bara två saker som kan ha hänt. Ett, vilket är det bästa, Kivra har skickat ut e-postnotiser felaktigt. Eller två, meddelanden har inte levererats. Och jag vill ju definitivt inte vara i situationen att jag plötsligt inte har tagit emot ett viktigt meddelande från Bolagsverket. Jag hittade ingen information om det här på Bolagsverkets webbplats och Kivra, de berättade inte någonting mer om vad det var som hade hänt för stunden. Men jag kontaktade Kivras pressavdelning när jag, till min rädsla, fick bekräftat av en annan deltagare i säkerhetsbubblan att även han hade fått notiser om meddelanden som plötsligt inte fanns i hans digitala brevlåda. På tisdagen då meddelade Kivras pressansvarig att han inte hade något mer att berätta om det för stunden. Men igår, jämfört när vi spelar in det här, det vill säga i onsdags, då meddelade han mig att, citat, det vi kunnat konstatera är att vissa företagsanvändare fått e-postnotiser gällande gamla brev. Det är alltså e-postnotiser som inte skulle gått ut, slutcitat. Och det här var ju det bästa av de två alternativen, alltså att det bara är gamla notiser som har skickats igen. Men det var ändå någonting som gjorde mig väldigt orolig och jag hoppas sannoliken att Kivra går ut med den här informationen publikt också. För när vi står och spelar in det här avsnittet på förmiddagen den 15 augusti, då finns det fortfarande ingen incidentrapport på Kivras webbplats om vad som har hänt. Jag hoppas, och det här är ju en uppmaning till Kivras konkurrenter, det här är någonting som ni kan använda som ett argument att välja era tjänster istället för Kivras om ni blir snabbare med att implementera det. Offline-läge. Med tanke på hur viktig den digitala brevlådan är så är det väldigt irriterande att det inte finns ett offline-läge så att jag åtminstone kan komma åt alla mina gamla meddelanden om tjänsten skulle ligga nere. Så det är någonting som jag hoppas att Kivra och självfallet Kivras konkurrenter faktiskt implementerar.
Ja, konkurrens eller brist på den är något vi pratar om nu här när vi går in på kaos på sökmotorsmarknaden. Det är Google som har fått bannor i en ny dom i USA där domaren helt enkelt konstaterar att nej, ni har konkurrerat på marknaden för sökmotorer på ett mycket otillbörligt sätt och det kanske är slut med det nu.
Ja, för Den 6 augusti då publicerade AP News en artikel med rubriken citat "Google illegally maintains monopoly over internet search. Judge rules", slutcitat. Och artikeln inleds med citat "A judge on Monday ruled that Google's ubiquitous search engine has been illegally exploiting its dominance to squash competition and stifle innovation, a seismic decision that could shake up the internet and hobble one of the world's best known companies", slutcitat. Och det som domaren slår ner på hårdast här, det är att Google köper sig till platsen som standardsökmotor hos till exempel Apple och Mozilla. I AP News artikel står det att citat "In 2021 alone, Google spent more than $26 billion to lock in those default agreements", slutcitat. Alltså bara 2021 spenderade Google mer än $26 miljarder på att få vara den förvalda sökmotorn hos framförallt Apple och Mozilla. Och det här visar ju hur otroligt viktigt det är att vara förvald sökmotor. Google ser att om de är förvald sökmotor, då kommer de att fortsätta få trafiken. Vilket då enligt domaren är illegalt utnyttjande av deras monopolliknande ställning. Och jag tror Microsoft, de inser ju det här också. Och det är säkert därför de pushar Edge så hårt. För de inser att enda sättet att få folk att använda Bing, som de tjänar pengar på när det kommer till annonser, det är att folk använder Edge. För att Bing är den förvalda sökmotorn i Edge.
Det här båda nog inte gott för. Jag tänker så här, det har allting handlat om Google. Mm. Fast egentligen är det nog Mozilla som kommer att få det svårast efter detta.
Ja, det är någonting som jag faktiskt oroar mig genuint för. För visst, den här domen, den kan bryta Googles sökmotorsmonopol. Men det är väldigt stor risk att den avlivar Mozilla i samma stund. Mozilla kan stryka med här, för att Mozilla, de får majoriteten av sin finansiering från Google. Det är så som Mozilla finansieras, det är så utvecklingen av Firefox finansieras. Och om nu Google inte får betala för att vara den förvalda sökmotorn, varifrån ska Mozilla då få de pengarna? De har ju lite små saker runt omkring, men det är ju inte i närheten av att kunna kompensera för den jättestora pengasäck som de får av Google. Det här påminner ganska mycket, skulle jag säga, om hur det var någon gång runt millennieskiftet när Microsoft såg till att hålla Apple vid liv bara för att de skulle ha en konkurrent. Jag tror, notera tror, det här är bara spekulation, att Google har resonerat på samma sätt. De måste hålla Firefox vid liv, för att annars så har de ett annat monopol. Och då är det ett helt monopol, inte att det finns lite små konkurrenter, utan om Firefox dör, då finns det inte någon konkurrent till Chromium på andra operativsystem än Apples.
Så intressant där är ju att det man pratar om då, eller du pratar om Microsoft jämfört med Apple, och det var ju lite olika saker, satsa på Office, låna ut pengar, och primärt också att Apple skulle göra Internet Explorer som den primära webbläsaren på Macen. Men den abrovinken gjorde också att Netscape egentligen gick i graven genom att Netscape inte längre hade någon plattform att vara huvudwebbläsare på. När det kommer till Apple så tror jag att det här kan leda till att de tar fram sin egen sökmotor. Det är ju lite, det sägs att de har möjlighet att göra det och viljan, men att de pengarna de får från Google, det är alldeles för mycket pengar. Försvinner de däremot så är jag helt säker på att Apple tar fram en integritetsvärnande sökmotor.
Det hade varit ett plus, för vi har ju verkligen brist på konkurrens på sökmotormarknaden. Så om Apple ger sig in i det så är det fördelaktigt, för annars så är det ju liksom bara det är Chrome, det är Bing. Och Brave har börjat bygga sin egen sökmotor också. Resten av de nämnvärda sökmotorerna är ju metasökmotorer. Det vill säga sökmotorer som söker med hjälp av någonting annat. Till exempel DuckDuckGo. Jag har kört med DuckDuckGo nu i 2,5 månader som min förvalda sökmotor. Och jag tvingade dig att börja testa den också.
Börjat, ja.
Är du nöjd?
Nej, men om jag söker på mig själv så tar den fram de bilderna där jag är lite snyggare. Oh. Oklart hur det gick till. Men man är ju hemma. Man känner ju det här att saknar väl lite Google bara för att det är det jag är van vid. Det känns liksom lite konstigt att inte följa lämningstågen. Men vi får väl se hur det atar sig. Jag är för konkurrens på webben.
Ja.
Så tror jag många är. Och det är helt absurt hur några enskilda företag kan vara så här dominerande.
Mm. Men ja, vi får se. Jag ska fortsätta min utvärdering av DuckDuckGo. De är ju, jag har ett extra gott öga till dem eftersom de låter mig stänga av annonserna som både Bli säker-podden och FBI rekommenderar att ska göras. Och då stänga av annonser utan att behöva ha något tillägg. Men jag ska villigt erkänna att jag får sämre resultat med den än Google. Det får jag. Anledningen till att jag använde Startpage i så många år, det var ju att Startpage fungerade som en som en sökmotorproxy. Med Startpage kunde jag söka på Google utan att ge Google möjlighet att spåra mig eller anpassa resultatet utifrån mig som användare. Sen så började Startpage egentligen eliminera sitt eget existensberättigande genom att inte servera riktiga Google-sökresultat utan blanda Bing och Google-sökresultat. Så då bytte jag till DuckDuckGo, för DuckDuckGo är snabbare, jag slipper massa såna här captcha-grejer som jag fick i allt för stor utsträckning på Startpage. Och jag får Bings sökresultat i huvudsak, för DuckDuckGo använder i huvudsak Bing. Men det är lite sämre, och jag kan faktiskt ta det som en övergång till veckans huvudämne. För vi ska prata om Linus Tech Tips. Den här jättestora amerikanska YouTube-kanalen.
Ja, eller kanadensiska.
Det amerikanska syftade på hela Amerika.
Det gjorde du, va?
Ja, gjorde
absolut,
jag.
Nej, absolut. Ja.
Det var inget misstag. Den här jättestora, fantastiskt bra YouTube-kanalen som har tyvärr råkat ut för kontokapningar lite för ofta. Och i den här veckan, då var det tredje gången som de råkade ut för en kontokapning. Jag tänkte inte att vi skulle gå igenom det för att skratta åt Linus Tech Tips och säga oj vad dålig IT-säkerhet de har, utan snarare för att det de har råkat ut för nu tre gånger är en väldigt bra läxa för oss alla. Den första gången som de råkade ut för en sån här kontokapning var 2016. Och då fick de ett av deras Twitterkonto kapat på grund av en SIM-swap-attack. Alltså där en angripare lurar operatören att lämna ut ett SIM-kort med någon annans nummer. Och den här gången så var det Bell Canada som lämnade ut ett SIM-kort som tillhörde, eller SIM-kort med telefonnummer som tillhörde Linus Sebastian, han som är frontfiguren för Linus Tech Tips. Och det gjorde att angripare lyckades kapa ett Twitter-konto. När jag skulle leta upp den här incidenten, då sökte jag på både DuckDuckGo och på Google. Och på DuckDuckGo så hittade jag inte på första sidan några referenser till den här saken. Men på Google så dök det direkt upp information från YouTube. Det dök upp information från Reddit. Det dök upp information från Hacker News. Så där fick jag snabbare tillgång till det jag letade efter. Och det kan jag väl säga som en avslutning på den snabbisen som vi hade precis innan det här huvudämnet och som nu går in lite i huvudämnet. Att med DuckDuckGo som min förvalda sökmotor så hittar jag nästan allting som jag behöver hitta dagligdags. Liksom när jag ska leta upp öppettiderna på ett apotek eller någonting sånt. Då söker jag på apoteksnamnet, jag hittar apoteket och klickar på länken. Det som jag upplever att jag hittar sämre med DuckDuckGo än med Google, det är just när jag vill hitta specifika artiklar. Jag minns liksom att jag läste den här artikeln för många år sedan, jag vill hitta den igen. Där är Google fortfarande bättre. I min väldigt anekdotiska, min egen upplevelse. Och om ni vill göra ert eget test för att se om DuckDuckGo är tillräckligt bra för er, välj det som standardsökmotor i er webbläsare. Men i alla fall, det var det som Linus Tech Tips råkade ut för 2016. Och det var bara en SIM-swapping-attack. Det är jättesvårt att skydda sig mot det. För det är ju operatören som gör något fel. Men det vi kan göra för att skydda oss mot att operatören gör fel, det är ju att inte använda SMS-metoden för tvåfaktorsautentisering när alternativ finns. Det är mycket bättre att ha tvåfaktorsautentisering med SMS-metoden än ingen tvåfaktorsautentisering alls. Men när alternativ finns, då bör alternativ användas. För SMS-metoden är den sämsta metoden. Inte bara av säkerhetsskäl, utan också av användarvänlighetsskäl. Det är jättestörande att hålla på och vänta på att det där förbannade SMS:et ska dyka upp. Och kom ihåg, om ni aktiverar en säkrare tvåfaktorsautentiseringsmetod, stäng då av SMS-metoden. Och jag nämner det här framförallt för alla de som jobbar på företagets IT-avdelningar. För risken att privatpersoner utsätts för sim-swapping-attacker är ganska liten, och det säger jag baserat på att jag knappt läser om att det förekommer i Sverige. Och operatörerna verkar ha ganska bra koll. Så om en angripare verkligen vill dra nytta av en operatör för att kunna utföra en sim-swapping-attack, då är det troligtvis mot någon högprofilerad måltavla. Så kom ihåg, alla ni som jobbar på IT-avdelningar och har ansvar för era organisationer, använd inte era egna telefonnummer för att tvåfaktorsautentisera er. Men sen var det dags igen, 2023. Och då var det inte sim-swapping som låg bakom, utan då var det cookie-stöld. Det var en medarbetare som laddade ner någonting som såg ut att vara en sponsorförfrågan från en potentiell annonsör, men som i själva verket var ett skadeprogram som stal den här cookien, den här kakan som används för att hålla användaren inloggad på YouTube.
Enormt populär att skicka ut sådana förfrågningar. Jag fick dem hela tiden.
Ja. Och förhoppningsvis var de flesta äkta.
Nej. Alla de här konstiga förfrågningarna var ju en skum film.
Jaha, ja. Okej.
Okay. Sen finns det ju icke-konstiga förfrågningar också.
Ja.
Detta var ju också under en tid då vi tog upp detta i avsnitt 191. Kapade YouTube-kanaler. Och det som du som vanlig användare kunde få av detta eller se av detta, det var att det hela tiden kom så här Tesla-kanaler hela tiden som livesände. Vad som såg ut som Elon Musk hade något konferenssamtal. I slutändan handlade det ju om att helt enkelt få folk på investeringsbedrägare av olika saker.
Ja. Vi pratade om det i avsnitt 191, så lyssna på det om ni vill veta mer. Det som gör det extra, bara om man tänker på det spontant här. Många av de skadeprogrammen som jag har sett på senare tid som stjäl inloggningskakor, det är skadeprogram som distribueras via annonser på Facebook, hör och häpna. Och som Facebook självfallet tillåter, säger att det här bryter inte mot våra annonseringsregler. Jag kommer med mer information om det inom kort. Men de gångerna som en användare misstänker att ett program är ett potentiellt skadeprogram, då kan ju användaren ladda upp det till exempel VirusTotal för att få det skannat kostnadsfritt av en mängd olika antivirusprogram. Men när det kommer till just sådana här sponsorförfrågningar, då kan ju användaren inte ladda upp det till VirusTotal, för det är ju konfidentiell information. Så då går det inte att dra nytta av VirusTotal där. Så det är just det som du och Linus Tech Tips råkade ut för. Väldigt smart sätt att sprida skadeprogram. Men vad händer nu då 2024? Vad händer den här i veckan?
En klassiker hände.
Ja, precis. Ja. Det absolut mest klassiska sättet som egentligen folk blir nätfiskattackerade var det som hände. Linus Sebastian, han fick ett mejl där det såg ut att komma från X, tidigare Twitter, där det stod: "We noticed a login to your account at Linus Tech from a new device." Och så stod det att det fanns en ny inloggning från Ryssland. I slutet av mejlet så fanns det en uppmaning, nämligen citat: "Secure your X account now." Slutcitat, med en länk som Linus tyvärr råkade klicka på. Den tog honom till en ganska välgjord klon av Twitters eller X webbplats. Och jag säger att den är ganska välgjord, för att vi har faktiskt fått se hur den såg ut. John Hammond, som också är en fantastisk YouTuber, han fick nämligen länken av en av medarbetarna på Linus Tech Tips och har spelat in en video där han visar hur den här sajten såg ut. Vi lägger en länk till hans YouTube-klipp i veckans show notes. Men den var väldigt välgjord på det sättet att den fyllde i automatiskt att det var just Linus Tech Tips-kontot det handlade om. Hämtade profilbilden så att det skulle verkligen se ut som att det var Linus Tech Tips återställning på en officiell Twitter- eller X-webbplats. Men i själva verket så var det bara ett formulär som stal lösenordet som knappades in och stal tvåfaktorsautentiseringsengångskoden som knappades in. Och då kan man ju fråga, hur i hela friden kan Linus Sebastian falla offer för det här? Han är ju en av de absolut största tech-youtuberna.
Det som är intressant här är ju att 2016 så var det ju helt utanför deras kontroll.
Jaja.
2023 så var det medarbetare som klickade på en fil. Där tog ju Linus Sebastian dock på sig ansvaret med internutbildning och så vidare och sånt kan ju hända. Men nu var han alltså stor och grillad och gjorde detta helt självmant.
Ja, och just det där med grillningen, det är förklaringen. Linus skrev så här på Twitter, citat på engelska: "Welp, I was fished. Classic case. Bound to happen to me once every 10 years or so, I guess. We'll go through it on Wanshow." Pause. Wanshow är deras egen podcast. Fortsättning. "But I 100% should have known better. They got me during a barbecue and sent me scrambling for a solution when the solution would have been to do nothing." Slutcitat. Alltså, han stod och grillade, fick det här mejlet där han trodde att han hade blivit kapad och kanske hade extra skäl att tänka att han har blivit kapad med tanke på historiken. Men hade han bara ignorerat mejlet, då hade inget hänt. Men eftersom han tog mejlet på allvar, klickade på länken, gick till webbplatsen, knappade in både lösenord och engångskod, så blev Twitterkontot kapat. Och Twitterkontot började då pusha ut en massa bedrägerier om att man kunde köpa en MacBook Pro signerad av Linus Sebastian om man bara skickade direktmeddelanden till honom. Så, varför lyfter vi upp det här i veckans podd? Är det för att vi ska skratta åt Linus Sebastian och säga ha ha ha, titta vad lätt lurad han är? Nej, absolut inte. Utan det är för att om han faller offer för en sån här attack, då betyder det att jag och Peter, och med väldigt hög sannolikhet du, dina vänner och dina kollegor,
och din mamma och din pappa,
om de lever, kan falla offer för den här typen av attack. Och lägg märke till att Linus Tech Tips nämner specifikt just det här during a barbecue. Och varför gör han det? Jo, för situationen är det som kan göra att vi faller offer för nätfiskattacker. Om vi är stressade, om vi är upptagna, då har vi garden nere. Vi är inte beredda på att bli nätfiskattackerade. Och då kommer risken för att en sån här attack lyckas. Det vi bör göra med anledning av det är egentligen två saker. Utöver att vara medvetna om att till och med sådana nördar som Linus Sebastian kan bli lurad. Den första saken, det är att använda en lösenordshanterare. För om vi inte kan skydda oss fullständigt rent mänskligt, så kan vi skydda oss i väldigt stor utsträckning tekniskt. Och det första steget är att alltid använda en lösenordshanterare. Och det gör jag för alla sammanhang. För skulle jag bli utsatt för det som Linus blev utsatt för nu, då hade jag kommit till en webbplats, blivit uppmanad att logga in, men min lösenordshanterare hade inte haft några inloggningsuppgifter att fylla i eftersom domänen inte var den rätta. Och vi måste ha det här tekniska hjälpmedlet, för att en lösenordshanterare, den låter sig inte luras av att en webbadress ser nästan rätt ut eller att en webbplats ser nästan rätt ut. Och den andra saken, det är att när så är möjligt använda lösennycklar, passkeys, för inloggning. För om jag skulle vara superstressad, då skulle en angripare kanske kunna lura mig att kopiera och klistra in. Jag kanske skulle bli irriterad, men funkar inte Bitwarden nu heller, nu när det är som mest brådskande? Nu fyller inte Bitwarden i de här inloggningsuppgifterna automatiskt. Jag får kopiera och klistra in. Det kanske skulle gå att lura mig att göra. Och det är därför som jag, när så är möjligt, använder lösenycklar för inloggning. För med lösenycklar går det inte att lura mig. Det går inte att lura min lösenyckelhanterare. Och det är därför som vi, även om det fortfarande är lite oanvändarvänligt, när så är möjligt, bör gå över till att använda lösenycklar. Och vi har pratat om lösenycklar i många avsnitt tidigare. Jag lägger en länk till åtminstone ett av de avsnitten i veckans show notes. Och på tal om avsnitt, vet du vad Peter? Jag tror att redan nästa vecka, då kommer det dessutom ett avsnitt till. Det handlar visserligen inte om lösenycklar, men det handlar om någonting annat spännande som kommer göra dig lite säkrare för varje vecka som går. Och jag rekommenderar därför att du passar på att prenumerera på podden, kanske på YouTube om du känner för det. Och ge då gärna en tumme upp också, så kommer YouTube att visa det här avsnittet för ännu fler användare. Men oavsett vad, prenumerera jättegärna, tipsa vänner och bekanta, inte bara om podden utan också om att till och med världens största tech-youtuber kan bli lurad av nätfiskemail. Nu kollar Peter på mig som, är inte MKBHD världens största tech-youtuber?
Det var exakt det jag hade i tanken. En av i alla fall.
Ja, precis. En av de absolut största kan bli lurad. Då kan också jag bli lurad. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs nästa vecka igen. Hej då!